Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Rekryteringspodden. Mitt namn är Josefin Malmer och med mig här idag, eller på länk i alla fall, så har jag Elin Öberg Mårtensson. Välkommen du också såklart.
Tack snälla Josefin. Tack för att du bjöd in mig.
Ja, och jag är så glad att du med så kort varsel sa ja. Jag vill jättegärna vara med. Jag förstår att du vill det, för det har ju hänt väldigt mycket grejer hos er på Tengai Unbiased där du är vd. Så att jag förstår att du vill berätta för våra lyssnare om det här.
Kan ju knappt vänta. Ja, men såklart, jag är supertaggad på det, givetvis.
Och jag vet att det är många som är nyfikna på att förstå mer. Vad är det här egentligen? Vad har hänt? Jag tror ingen har missat det här lysande robothuvudet som var för flera år sedan nu. Och sen så är man säkert väldigt nyfiken på att höra vad har hänt sedan dess. Liksom. Så det ska vi definitivt prata om. Men innan vi kommer igång med de delarna, kan inte du Elin presentera dig för mig och för våra lyssnare? Vad har du gjort och vad har du för roll och uppdrag idag? Vad gör de dagarna helt enkelt?
Ja, nej, men självklart. Elin heter jag ju och är ju vd och grundare för Tengai. Vi ska ju prata mer om det såklart. Men ja, min bakgrund är att jag har jobbat i rekryteringsbranschen snart nästan 20 år faktiskt. Herregud vad tiden går. Nästan alltid haft ett supertydligt fokus mot innovation. Alltid strävat efter att liksom kunna och förkovra mig inom det senaste. Har jobbat på allting från stora rekryteringsspelare till mindre rekryteringsspelare. Till egna bolag, till liksom industrisidan också. Så att jag har en lång och gedigen erfarenhet av rekrytering. Men som sagt haft en jättefallenhet då för specifikt framtidens rekrytering, innovation, teknik, datadrivet sådär. Innan jag startade Tengai så var jag innovationschef på rekryteringsföretaget TNG. Som många känner kanske till från att ha ett starkt fokus mot fördomsfri rekrytering. Och där drev jag ju innovationsarbetet och den första produkten som vi tog fram därifrån var ju ett resultat av det arbetet kan man säga. Där vi under lång tid fokuserat på hur man kan liksom förändra rekryteringsprocessen, göra den mindre fördomsfull eller åtminstone lite mindre liksom fördomsfull. Mm. Det är ju svårt, det är ett känsligt ämne också. Men försöka göra den mer datadriven, försöka göra den så strukturerad som det bara går och använda verktyg men liksom ha en bibehållen kandidatupplevelse genom processen. Och det där traditionellt sett så är ju det liksom ganska utmanande såklart att driva de frågorna. Man ska ersätta det som tidigare gjordes av människor med teknologi och göra det på ett liksom sofistikerat sätt. Och det var ett av de uppdragen vi hade i innovationsarbetet då på det här företaget.
När föddes idén om Tengai?
Ja, men exakt. Egentligen så föddes den väl redan på tiden när TNG hade ett samarbete med en australiensisk forskare som tog fram den första roboten som heter Matilda på TNG. Och som också var ett sätt att kunna flytta liksom de subjektiva antagandena i rekryteringsprocessen till att försöka ha dem så sent som möjligt. Och det var liksom den ansatsen som var då, man jobbade redan med en omvänd process med tester i början och försökte liksom strukturera det så mycket som möjligt. Men någonstans så kom ju fördomarna liksom tillbaka in i själva intervjuprocessen. Och det där var liksom, det var ju ansatsen på att försöka skapa ett underlag och egentligen datainsamling för den delen av processen också. Så den första roboten hette Matilda. Den var supergullig och blinkade med öronen när man svarade rätt eller fel. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men det hade mer att önska när det kommer till själva upplevelsen. Liksom. Mm. Men det var en första bra test för att liksom se, håller tekniken för det här eller gör ni inte det? Nästa steg var ett samarbete med Ferret Robotics som är ett svenskt startup från KTH som har utvecklat en av världens i särklass mest avancerade plattformar inom det här området för social robotics då. Så vi gjorde ett ganska, så det här är, nu är vi någonstans 2018, där vi började samarbeta med dem för att titta på hur kan vi ta oss an den här utmaningen. Kan vi använda den här typen av plattform till att interagera med kandidater och under tiden samla på så pass mycket värdefull intervjudata som möjligt och strukturera det i en form som är kopplat till forskning, som är kopplat till vad vi vet är bra liksom, intervjufrågor. Vad vi vet är bra ramverk för den typen av liksom, datainsamling då. Så där började liksom, arbetet. 2019 tog vi igång bolaget och flyttade över allting dit. Så Tegai är ju numera som en en egen spelare så att säga, ett eget bolag. Och sen dess har ju mycket hänt, både i världen, på rekryteringsmarknaden och för oss som bolag. Vi lanserade den första produkten, eller den färdiga robotplattformen då 2020, mitt under liksom, upprampningen av pandemin. Och där, det var ju väldigt annorlunda för många människor. Och där var ju vår ansats mer så här, men det här är ju ett sätt att faktiskt inte smitta varandra när vi har intervjuer.
Nej, precis, precis.
Och jag vet inte om du kommer ihåg det, Josefin, men 2020 satt vi fortfarande och gjorde intervjuer alltid nästan face to face. Det var ju väldigt ovanligt att göra digitala intervjuer då.
Jag vet, jag och Anki har haft flera poddavsnitt som har handlat om digitala intervjuer och hur vi är så glada för att väldigt många fick upp ögonen för hur pass mycket mer kandidatvänligt men även faktiskt träffsäkert tror jag, eller det vi är övertygade om, det blir när vi träffar kandidater utan att liksom påverkas av handslag och dofter och alla de här sakerna som sker vid kaffeautomaten, men också att vi är benägna att hålla oss mer till strukturen när vi sitter så här, som faktiskt du och jag gör nu också då. Vi sitter och tittar på varandra över videolänk så att vi drar inte iväg och liksom börjar snacka om ditt och datt, utan vi håller fokus på ett mycket bättre sätt. Så att, jo, jag minns absolut, och vi är väldigt glada över att digitala intervjuer är här för att stanna. Sen tror jag ju, och det tror jag att du håller med mig om, att Tengai och annat digitalt är ju fantastiskt bra, men människor vill ändå träffa människor. Någonstans
längs
vägen. Sen är det ju det som du är inne på, att liksom skjuta den delen så långt bak eller fram, det beror på hur man ser på processen, men liksom så nära anställningsbeslutet som möjligt. Det är då som vi människor ska komma in så sent som det går, helt enkelt.
Håller helt med, där är vi helt överens. Och jag tror liksom att det som var positivt liksom med hela den utvecklingen egentligen var att vi blev ganska så mottagliga för teknologi, för digitala verktyg. Den digitala adaptionen under pandemiåren slog ju liksom i taket nästan, för att alla helt plötsligt började jobba remote och helt plötsligt så flyttade vi hela företagen liksom ut i cloudet ungefär. Och det fick en väldigt fin påverkan på våran produktutveckling också. Där vi ganska så snabbt, vi hade liksom i bakhuvudet hela tiden att vi ville gå åt det digitala hållet av förklarliga skäl. Det är mer skalbart, det är liksom enklare att, du har inte samma logistiska utmaningar såklart som man har med en fysisk produkt. Och det kommer många andra liksom fördelar med det.
För då menar du att gå ifrån det här huvudet som man ändå fick träffa fysiskt i något rum någonstans och sitta och samtala med, till att
precis.
Vi då träffa Tengai i den här avatar-varianten.
Ja, som det har kommit till nu, exakt. Och vi hade ju liksom en liten semi-digital version däremellan för att också testa hur kandidater responderat på den här miljön till exempel. Vi har ju använt oss, vi har ju haft liksom 3 år av produktutveckling kan man säga. Och väldigt, väldigt intensiv sådan, både live tillsammans med kunder och med kandidater. Och det har varit en av våra liksom, viktigaste aspekter redan från början. Det måste vara någonting som man tycker är kul att använda. Det ska vara forskningsbaserat, det ska följa tydliga ramverk och strukturer. Så att vi kan känna att vi kan få ut någonting vettigt på andra sidan också, som vi kan fatta beslut på. Så idag har ju vår produkt utvecklats till, och den lanserade vi bara för 2,5 veckor sedan, en digital avatar. Och i det digitala rummet så skapar du helt andra typer av möjligheter också, och utmaningar såklart, men andra typer av möjligheter. Och det betyder också att våran produkt har ju tagit en liten annan riktning här på vägen, till att från början varit väldigt fokuserade på själva intervjutillfället, till att flytta sig ännu längre fram i rekryteringsprocessen. Kanske till och med för vissa roller det första man möter. För att det beror, såklart beror ju det på vad det är man rekryterar till och hur man designar sin process och sådär. Men med den nya teknologin så har vi också en hel liksom, skärm, oavsett om vi använder och träffar avataren i själva i telefonen eller på en dator. Båda två funkar. Men det gör också att vi har en skärm att kunna jobba med. Och på skärm så kan man skapa reglage, man kan skapa text, man kan skapa mycket andra så här, tillgänglighetskrav som vi inte kunde med den förra.
Nej, just det.
Och man kan liksom anpassa textstorlek, man kan anpassa ljud, vi har möjlighet att jobba med språk. Det finns många liksom, fördelar av att ha en lite större skärm att jobba med. Eller någonting som är i digitala rummet så att säga. Så det är ju vad vi har lanserat nu för 2 veckor sedan, en digital avatar.
Och jag får ju erkänna att jag har inte testat. Jag måste ju göra det såklart.
Ja, det får bli en follow-up på det.
Det får bli en follow-up. Jag ser, du har ju den som bakgrund nu när jag sitter och pratar med dig. Där ser jag 3 stycken Tengeis, varav en är precis bakom ditt huvud. Så det ser ut som du har Tengeis hår faktiskt. Men det ska bli jättespännande. Jag tror att inte bara jag utan många som lyssnar är nyfikna på att höra. För jag förstår att Tengai då skulle potentiellt kunna liksom vara det första som man möter. Där vi idag, jag tänker vi och många andra, använder sig av urvalsfrågor för att stämma av liksom skallkrav från kravprofilen tidigt. Och vi vill inte färgas av en massa personliga brev och annat. Inte heller CV:n många gånger, utan vi vill liksom veta det som är relevant att veta för att kunna göra en första bedömning, screening, vilka ska gå vidare till nästa steg. Så det kan jag nästan räkna ut själv att det funkar för det. Men sen har jag förstått det som att Anders och Sofia Sjöberg har varit involverade och kikat på men hur väl funkar det här sättet att samla in information i form av vad kandidaterna säger och det analyseras. Hur väl kan det liksom faktiskt få fram delar av Big Five. Det där är jag och säkert många med mig väldigt nyfiken på. Har du lust att berätta om vad kom Anders och Sofia fram till? Vad var det de kikade på där?
Ja, men någonstans började vi liksom i hur kan vi validera själva förfrågningsunderlaget och svaren därifrån. Och vi har ju hela tiden haft liksom en idé om att vi vill göra så mycket av den här screeningen som vi bara kan. Kanske inte bara liksom själva intervjudelen, utan kan vi göra ännu mer saker i det här screeningförfarandet, desto bättre. Så bara för att liksom börja i rätt ände, så produkten består i sig av 3 olika delar kan man säga. Det är dels det här som du var inne på med screeningfrågor eller urvalsfrågor. Och där kan man, det finns ju ett rekryterargränssnitt där man ställer in allting som man vill att den ska fråga om. Så det kan vara allting ifrån saker som, liksom är, som rör den specifika tjänsten, skallkrav och annat. Det kan vara andra saker som är rent så teknikaliteter som tillgänglighet, till och med lönefrågor kan man lägga in där. För att man också vill kunna ta upp det så tidigt som möjligt så att inte det skulle kunna vara någon form av grej som uppkommer sen liksom, eller så. Det där kan man ställa in själv. Det är den ena delen då med screeningfrågor eller additional questions eller så. Den andra delen är personlighetsdel där vi mäter generell personlighet kopplat till arbetsprestation. Och det är den delen som Anders och Sofia har varit med och validerat. Och den bygger på ett frågebatteri som också blandas upp med kompetensbaserade frågor. Så den delen som Sofia och Anders har varit med och validerat, den fungerar som ett personlighetstest kan man säga. Men frågorna ställs ju lite, på ett lite annat sätt. Den ställs ju som påståenden där man ombeds att liksom ta ställning till ett påstående. Och det finns ju en rad olika liksom personlighetstester på marknaden, men ingen som är i den här formen kan man säga. Så till exempel så kan en fråga vara, skulle du säga att du normalt sett tar ledningen i olika grupper och situationer? Ja eller nej? Och så på det sättet så byggs liksom personlighetsträdet upp.
Okay.
Och där kan man i systemet på baksidan redan innan man sätter upp sin process också då vikta de här personligheten, hur viktiga de här olika traitsen är i förhållande till rollen man ska rekrytera. Precis på samma test som man gör när man sätter upp en kravprofil för ett personlighetstest eller så. Så den delen funkar på exakt samma sätt. Det som vi har märkt då, vi har ju testskjutit det här så himla mycket mot kandidatmarknaden. Liksom, vad tycker kandidaterna om exakt den här delen och så? Och det vi har upplevt generellt sett när det gäller liksom testförfarandet, det är att kandidater fattar inte alltid varför vi gör tester.
Nej, men det är en pedagogisk utmaning och det finns ju, just nu pågår ju det en ganska rejäl debatt.
Verkligen.
Och det skrivs artikelserier i olika stora tidningar och så vidare kring det här. Och det är ju tydligt att vi inte lyckas få våra sökande, våra kandidater att förstå våra goda intentioner med att använda tester, utan man upplever det som vad sjutton ska jag göra. Inte alla, de som hörs och syns, de tycker så här.
Absolut, de som förstår inte vad fyrkanter och trekanter har med saker att göra. Liksom. Ja, absolut. Ja. Nu, just i vår produkt så använder vi inte logiska tester. Sen ingår det väl ofta som en liksom, total om man, när man designar sin process i alla fall. Men hela grundtanken i vår produkt är att vi har börjat liksom i änden där vi vill skapa en så god kandidatupplevelse som det bara går när man använder teknologi. Det är klart, vi börjar prata om det här i början. Vi människor, vi gillar människor. I alla fall många av oss gillar människor. Att man också förväntar sig liksom att det ska vara en människa i andra änden. Det viktiga tycker jag är, i synnerhet då, om man jobbar med processer som har höga volymer eller många ansökningar eller man vill hålla sig så objektiv som det bara går i början. Det är också att skapa en upplevelse för kandidaten som är till för kandidaten och inte för oss. Och vi glömmer ofta det där, tycker jag, från rekryterarperspektivet. Att det blir väldigt så här, utifrån och in. Att jag behöver, som rekryterare behöver jag all den här datan. För jag vill ju fatta ett välgrundat beslut. Och så skickar vi ut 70-11 tester till kandidaten. Och sen så får de 70-11 tester från alla arbetsgivare. Och det är klart att det blir liksom lite påfrestande för deras del. Så om man sätter sig i deras, liksom, i deras skor, eller tar på sig deras skor, så hade man kanske sett på det väldigt annorlunda. Okej, vad är det första man vill göra när man söker ett jobb? Jo, det är som ett, man kanske vill ha mer information, eller man vill känna att man är inne i processen.
Mm.
Och det är liksom en ansats vi har gjort i vår produkt också. Att det första vi vill att man ska kunna få göra är att få snacka med någon. Sen att man får snacka med vår avatar, det är ju, nu kan man ju inte se den här i podden, men vi har ju lagt mycket...
Dåligt format för att kika på saker.
Ja, vi har ju lagt mycket, liksom, mycket arbete på att ta fram en avatar som ska kännas vänlig. Den ska skapa liksom en mjuk känsla, den ska skapa en känsla av att man känner sig trygg och sedd. Och det är många liksom, aspekter i det där. Och det tycker jag är, har man med sig som att kandidatupplevelsen är det viktiga här, och där en kandidat faktiskt också vid ansökningstillfället får möjlighet att ge det där lite, lilla extra till processen. Jag vet inte om du kommer ihåg när man söker jobb själv, så är det precis det jag har känt i alla fall de gångerna att när jag skickat in min ansökan, så bara, men gud, jag vill bara berätta om hur bra jag är för det här jobbet. Jag vill bara liksom visa liksom alla mina förträffligheter. Och det är lite den känslan som vår produkt har möjlighet att skapa i början av en process. Att nu är det även dags för dig att kunna få visa liksom hur du ska shina i det här jobbet. Så tillbaka då till liksom personlighetsdelen. Det är ju en av de delarna som vi bedömer i produkten. Och sen har vi ytterligare ändå en beteendedel. Och den är ju skapad utifrån ett kompetensbaserat ramverk, eller STAR-metoden.
Mm.
Så den följer ju egentligen upp på personlighetsfrågorna. Och ber kandidaten beskriva olika situationer de varit med om. Ja, du kan ju de här processen. Och tror att lyssnare kan det här också.
Det vill jag påstå att jag kan. Men det jag vill förstå, och jag tänker att det skulle ju vara jättetydligt om jag hade gjort det här. Men jag tänker att det kanske är bra på ett sätt att jag inte har testat.
Kanske.
För då ställer jag alla de här frågorna som jag tror många som lyssnar också har. Så man kan då som kandidat få svara på skallkravsfrågor, alltså urvalsfrågor, typ har du B-körkort, finns det tillgänglig, accepterar du den här lönen? Sen får man ta ställning till påståenden, typ tycker du om att ta ledarrollen, ja eller nej, men då inte gradera sig på någon slags skala så som man ju faktiskt gör när man fyller i ett personlighetstest. Och sen också få ge exempel på, kan du beskriva en situation där du tog den här ledarrollen i närtid? Vad gjorde du då? Vad hände sen? Och så vidare. Och så samlar ni in information, eller ni, Tengai samlar in information, analyserar det som sägs och utifrån det bygger på den här trait-delen med det som också sägs av kandidaten när frågorna kommer.
Precis. Och jag menar, hela grundtanken är ju att vi ska skapa ett så bra och objektivt underlag så att vi vet hur vi ska fatta nästa beslut. Att vi vet att så här, men här har vi samlat in all relevant data för beslutsfattandet i den här processen. Mm. Så då blir det också väldigt tydligt att ja, men det är de här kandidaterna utifrån de parametrarna jag satte upp i processen som var viktiga för den här rollen. Så kommer systemet anpassas utifrån de parametrarna jag satt upp och vikta kandidaterna utifrån det. Och det är utifrån deras egen självskattning, utifrån hur de själva resonerar och så vidare. Någonting som vi... Mm?
Det känns som att man, och det blir extra svårt när vi inte sitter bredvid varandra heller, för jag kan inte se, men jag tänker det här du säger att kandidaten har fått möjlighet att liksom så här, bara berätta om hur förträfflig han eller hon är i förhållande till den här tjänsten så som man har uppfattat den i annonsen och så vidare. Finns det, när du säger så, jag ställer alla de här frågorna bara för att jag blir väldigt genuint nyfiken. Finns det en möjlighet för en kandidat att flika in någonting? Mm. Alltså att själv säga någonting spontant utan att det har kommit en fråga. Mm. Kan liksom Tengai ta emot det och fatta, och kan Tengai till och med förse kandidaten med relevant beslutsunderlag? För det är ju många gånger där vi brister också. Vi samlar in data, förhoppningsvis, tillräckligt och relevant data, men vi glömmer bort att förse våra kandidater med motsvarande, så de vet inte vad det är för jobb de har sökt. Liksom.
Nej, just det. Just det.
Kan Tengai även det?
Det, i dagsläget så har vi inte liksom byggt in en sån här företagspitch eller vad vi nu skulle kalla det för. Men jag menar att vi, teknologin, där finns ju allting. Vi kan göra vad som helst med det. Vi har ju den teknologin. Så det handlar egentligen bara om, vi ska vidareutveckla det här också. Vi ska ha någonting att jobba på vidare. Men det den gör istället då för att kunna samla ihop det här, det är ju att den ställer en fråga om exakt det. Vad var det som gjorde dig intresserad av det här jobbet? Det är kanske också den första frågan vi ställer i en telefonintervju till exempel. Ja, vad gjorde dig intresserad? Och där har man möjlighet att kunna liksom breda ut det rätt mycket. Det som är fördelen här också är att det, en kandidat kan ju få prata egentligen hur länge de vill, kan man ju tänka sig. Därför att teoretiskt sett så finns det inga liksom begränsningar på det. Och det tycker jag också öppnar upp för liksom att kandidaten också får känna sig sedda och hörda. Men det viktigaste här är ju att all den här datan samlas ju in strukturerat och placeras i ett format för rekryteraren så att vi har alla de här bits and pieces att kunna titta på i nästa steg. Det tycker jag är så himla unikt. Och sen, inte nog med det, så har vi också, och det här släppte vi ju redan tidigare innan vi lanserade avataren, som är själva gränssnittet mellan rekryterar liksom verktyget och kandidatplattformen. Så lanserade vi också en automatisk feedback. Så kandidaten får faktiskt feedback under intervjun. På sittande intervju så får man veta hur ens svar bedöms. Och det är någonting som har blivit så otroligt uppskattat. Dels för att man kanske är så van, man är van vid idag att göra tester och så får man liksom ett formulär eller man får liksom en redovisning av sin personlighet därefter. Men det här sker ju liksom i samtalet.
Kan man då också ha lite invändningar? Kan man som kandidat ha invändningar och tycka att det där tycker inte jag stämmer faktiskt?
Ja, det såklart får man ju, såklart får man ju ha det. Men om det inte stämmer, det är ju alltid kandidatens självskattning. Så om man säger, om den kommer ju spegla tillbaka på, men brukar du normalt sett ta ledningen i olika grupper och situationer? Ja, om du sen säger att du brukar normalt sett ta ledningen i olika grupper och situationer. Nej, det brukar jag inte. Då stämmer inte svaret i så fall. Ja, så det blir lite självsanerande om du förstår vad jag menar. Men någonstans liksom in mind så har vi ju haft själva kandidatupplevelsen med oss hela vägen. Vi har tyckt att det har varit superviktigt att det är en forskningsbaserad grund, att det finns liksom stöd i forskningen för frågor som ställs, för metoder som används och så vidare. Och en otroligt viktig grej som nu kommer i den nya produkten som vi precis lanserade då är ju också möjligheten för kandidaten att faktiskt bara göra en intervju. Det som kommer skilja sig är själva kompletteringsfrågorna. De kan man komplettera med istället. Men själva så att säga, basintervjun där man svarar och beskriver situationen och sådär, den kan man ta med sig hela tiden. Och så kan man istället komplettera. Och det tror jag är en jätte, liksom, fördel för kandidatperspektivet också som ja, uppenbarligen tycker att vi testar dem väldigt, väldigt mycket hela tiden.
Ja. Så man kan liksom återanvända det man har svarat i en process hos, vad vet jag, bolag X när man söker
exakt.
Jobb
för det kommer
hos
ju
verksamhet
ändå,
Y.
Gränssnittet mot rekryteraren eller rekryterande företag kommer ju ändå att förändras därför man ställer in sina parametrar. Mm. Datan är ju, rådatan om man får uttrycka sig så, är ju densamma.
Men då kan man behöva komplettera med någonting som är i den aktuella kravprofilen som föregående verksamhet inte har ställt frågor kring.
Exakt, ja. Så då får man det istället. Skulle du vilja komplettera din basintervju? Det finns ett par kompletterande frågor du skulle kunna svara på. Mm. Och så kan man göra det och så matchas det mot den tjänsten som det företaget då använder sig av.
Det är såklart så att när du berättar om allt det här så låter det ju superhäftigt och jättebra och kandidatvänligt och liksom vetenskapligt förankrat och allt sånt. Vad är det som inte funkar? Vad kan man inte göra? Vad lämpar sig inte? Alltså, när ska man inte använda pengar?
Ja, jag tror vi brukar ofta säga att vi vill helst att den ska användas där man har ett urval. Så att man inte bara har en kandidat. Därför att då blir det svårt. Du kan ju inte jämföra mot någonting. Du kan ju absolut få datan till det. Men liksom du har inget att jämföra med ju. Det kan absolut fungera. Men jag tycker att det är där den liksom största effekten kommer. När man faktiskt kan börja förstå hur kandidater korrelerar också mot varandra och mot kravprofilen. Volymtjänster är väl liksom, såklart där använder vi och där det också finns en känsla från rekryterarsidan att man inte räcker till. Det vill säga man hade behövt att ha en härlig AI-assistent som hjälper en genom den här processen för att hantera alla kandidater med respekt och liksom med återkoppling och, eller bara att de får, liksom, får möjlighet att känna att de har kontakt med någon. Det är ju det vår produkt också gör, att liksom hanterar kandidatprocessen fram tills dess att man ska ta nästa steg. Det som vi inte gör, som kanske många förväntar sig ifrån den här typen av produkt ibland, det är ju liksom allt det mänskliga. Vi försöker bygga in så mycket av det som möjligt såklart, men det ska ju inte vara. Vi vill ju träffas människor och det ska vi ju göra i slutet av processen. Det är ju en tvåvägsgata. Kandidaten ska ju göra sin bedömning också såklart. Men det viktiga från vårt perspektiv är ju att man sitter där med rätt kandidater som vi har valt av liksom, på rätt, med rätt förutsättningar, på rätt sätt, enligt struktur och objektivitet och alltihopa det här. Sen så är det ju till för kandidaten såklart också att försöka få göra sin bedömning av företaget. Mm. Och så långt tar ju inte. Våran produkt ska ju placeras så tidigt som möjligt i processen. Och göra ett strukturerat urval. Och effekten av det är ju att vi kan ju kapa 90% av tiden. Därför att vi gör på det här sättet och vi hanterar kandidaterna. Kandidaterna kan ju göra intervjuer när som helst, var som helst.
Och du sa förut att man kan egentligen prata hur länge som helst. Är det så att varje kandidat kan bestämma själv hur länge man vill sitta och babbla, man vill sitta och presentera sig för Tengai? Det är inte liksom... För det kan ju vara någonting som man annars tycker ska vara väldigt rättvist. Liksom alla ska få lika stort utrymme och beskriva sina erfarenheter av förändringsledning. För att annars blir det inte rättvist. Men det kanske inte är samma krav i det här fallet. För Tengai fattar, liksom, även om någon pratar i en kvart och någon annan pratar i 45 minuter.
Det ska väl också tillägga så att en del i våran produkt är ju automatisk. Och en del är manuell. Så det finns ju ett moment av rekryterars liksom, kompetens i det här också. Där man som rekryterare lägger sin specialitet ovanpå att kunna göra en bedömning av intervjusvaren. Den delen finns ju med också. Det tycker jag är liksom en av usparna här som faktiskt hjälper rekryterare att kunna ta sig till den formen snabbare. Alla intervjusvaren presenteras ju liksom strömlinjeformat så att du enkelt och smidigt kan göra en snabb bedömning av var det här ett bra svar, var det inte ett bra svar. Stämmer det här överens med det vi söker eller gör det inte det? Och så kan man gradera svaren utifrån det. Och det gör man kanske oftast på de kandidater som korrelerar starkast med de parametrarna man satte upp.
Och de kandidater som, alltså vad säger de kandidater som inte är så nöjda med att ha träffat Tengai?
Ja, vilken bra fråga. Jag tror att de kandidater som... jag ska tillägga det att vi har ju en jättehög rekommendationsvilja från kandidatsidan av våran produkt. Vi har också jobbat jättemycket med retoriken runt omkring. Det vill säga, vad är syftet med det här? Varför ska man göra det här? Jag tror att någonstans att vi traditionellt sett har en tro om att en rekryteringsprocess ska vara liksom ett handslag mellan två personer. Och att det är så rekryteringsprocesserna liksom i alla år har sett ut. Nu sker det mycket på det och jag vet att ni är starka förespråkare av det också. Det sker ju mycket på det området. Men till trots så kan ju rekryteraren oftast mer om den datadrivna processen än vad kandidatsidan kan. Och kandidatsidan kan man ju också ibland då förvänta sig att jag vill ju bara träffa dig Josefin. Och jag vill att vi ska ha ett fint samtal och jag vill få jobbet. Och har man då den förväntan på att gå in i den här processen, så kommer man ju oavsett vad man möter att bli besviken. Om det är så att man möter ett test eller en avatar eller en chatbot eller någonting annat. Så jag tror att det handlar mycket om att lägga förväntansnivån rätt. Vi har också hela tiden lagt förväntansnivån på att det här ska vara någonting kul. Det ska kännas roligt och härligt. Det ska vara avväpnande så att man inte känner att man hamnar i försvarsposition eller så. Och den ska vara till för kandidaten att faktiskt få visa sina skills. Liksom. Det här är ju en möjlighet. Att, alltså, vi vill ju att man som kandidat ska prestera i det här. Därför får man ta sin tid. Därför får man liksom göra det på sina egna villkor och så vidare. Vi rekryterare har ju tyvärr en tendens att liksom, hur mycket intervjuträning vi än får, om vi ska göra det med 1000 kandidater i början av processen, så kommer det bli knas. Liksom.
Ja, det är ingen som mäktar med. Vi blir trötta och hungriga och vi behöver gå på fredagsmys om det närmar sig här också, tänker jag. Eller hur, Elin, i vårt samtal här fredag sen eftermiddag. Nej, men visst är det så. Det här är ju fantastiskt. Man kan ju, om man känner att man pikar klockan 2 mitt i natten, tänker jag, faktiskt välja att genomföra sin intervju då. Vem nu som känner för att gå på en intervju då. Men ja, jag fattar. Det här är ju liksom...
Jag tror också.
Tengai blir aldrig trött. Tengai tar aldrig ledigt. Tengai finns alltid där liksom. Så att, det är ju
framförallt så blir också liksom, objektiviteten i det blir också att man inte tenderar att påverka svaren på något sätt.
Nej.
För att frågorna sker på exakt samma sätt, i liksom exakt samma form, samma tonalitet. Och det låter ju tråkigt, men det varieras ju hela tiden. Det tror jag också har en god effekt på kandidatperspektivet, som tycker att den här situationen med det mänskliga är lite jobbigt. För det finns ju den kandidattypen, jag menar, vi är ju 50-50 bland människor, extroverta och introverta. Jag tror någonstans liksom att den aspekten av det också finns det en möjlighet att kunna verkligen få känna att man kan få ta sig tid för det här. Att det inte blir en så här socialt pressad situation, eller man inte vet var man ska titta någonstans, och man svettas och man blir nervös och allt vad det nu är.
Och man gör inte det här goda intrycket de första minuterna som är så himla avgörande. Liksom.
Ja, fasta handslaget och allt vad det är.
Nej, men superspännande. Jag är jättepepp på att testa. Jag bara måste få testa, helt enkelt.
Såklart.
Jag är också nyfiken här avslutningsvis på att höra, vad tänker du liksom står bakom hörnet här nu? Vi är ju mitt uppe i värsta AI-revolutionen. Det är väl ingen som har liksom missat ChatGPT här, och liksom alla håller på. Vad händer härnäst, tänker du?
Ja, för våran del specifikt, tänker du?
Ja, eller generellt del, på marknaden. Men också generellt på marknaden.
Nej, men jag tror, först så tror jag att liksom hela AI-revolutionen, som man nog ändå kommer referera den här tiden till, har ju bara varit positiv för oss. Det har ju öppnat ögonen för alla kring att det går att använda teknologi för många fler saker än vad vi har trott. Det spelar oss ganska väl i händerna att den teknologiska adaptionen och förståelsen för conversational egentligen och stora språkmodeller, det är positivt för oss utifrån den aspekten. Sen tror jag absolut marknaden kommer att regleras en hel del kring det här. Vi ser ju redan nu audits komma. Vi ser redan nu liksom regler börja ta form och lagar ta fart när det gäller de här frågorna. Och det tror jag är superviktigt att det kommer till. Så att man vet hur beslut fattas, hur algoritmer byggs, vilka frågor som ställs och så vidare för rekrytering. Så det är jätteviktigt, och vi förespråkar det i alla sammanhang. För våran del framåt så, jag menar, vi har precis lanserat den här nya produkten och vi har ju fått ett så överväldigande mottagande av den. Superglada för det såklart, och den ligger ju, ja, ibland får man ju tacka tur och tajming liksom, för att vi är mitt i liksom den här upprampningen av AI-delen liksom, såklart. Och att många är väldigt, väldigt intresserade av vår produkt. Men jag tror också att vi är ju verksamma i Sverige idag. Vi jobbar ju med många av Sveriges stora bolag och har gärna tänkt följa med dem ut i världen också. Så det är kanske det lite som står för dörren för vår del rent utvecklingsmässigt. Att även ta oss utanför Sveriges gränser såklart.
Spännande. Tack snälla Elin för att du har delat med dig av allt detta. Jag tror fler än jag har blivit ännu mer nyfikna nu. Och jag tänker att låt oss liksom prata vidare om något halvår eller år igen för att se vad som har hänt då. Det går ju fort som bekant.
Absolut, inom jag kommer gärna tillbaka. Ja, ja. Absolut. Vad kul att få komma hit, Josefin. Tack snälla.
Tack snälla till dig. Och jag tänker att jag i beskrivningen av det här poddavsnittet kan väl liksom också lägga en länk till Tengai som man hittar rätt om man blir nyfiken och vill läsa mer. Så.
Absolut.
Bra. Tack Elin och ha en jättehärlig fredag och helg nu när den kommer. Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen om 2 veckor.
Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info@homeofrecruitment.se. Podden är producerad av Septemberfilm.